Jag vet att jag åkte hem till min syster i Arvika och hälsade på det. Jag skulle göra en tatuering. Och under den helgen så tänkte jag att jag ska inte ta några droger alls. För att jag inte ville vara orespektfull och ta droger i deras hem. Så jag kom dit, gick och la mig på soffan och sov. Och sov hela helgen i stort sett. Och de försökte väcka mig. De satt och kollade på tv. Jag låg i soffan. Jag vaknade typ någon gång emellan varmen. Liksom. Jag sov bort hela helgen. För det var en rejäl avtändning. Och jag träffade min svåger nu för inte så länge sedan. Han har även jobbat med missbruk. Och han sa att det var det värsta han sett i hela sitt liv. Och han tänkte att jag inte kommer att leva mycket, mycket längre till. Mycket längre till. Så och det var liksom vardag för mig vid den tidpunkten, men för alla andra som var nära mig och som såg hur detta fortgick så väntade de bara på ett samtal i stort sett, på att någonting hade hänt, att jag inte levde mer eller att ja, att någonting hade hänt.
Mariel.
Hej Hanna.
Oj vad stelt att säga.
Ja, det blev verkligen så här professionellt.
Ja. Hur är läget?
Det är bra. Jag är väldigt så här energilös eller energifattig.
Gud, jag trodde du skulle säga energirik och jag bara yes.
Nej, men jag vet inte riktigt varför. Det är mer så här, inte i huvudet utan mer fysiskt. Jag har liksom så här behövt sova på dagarna, vilket jag aldrig har gjort tidigare.
Men det gör jag också. Fast det är mer för att jag inte har någonting att göra.
Nej, men det är så här, jag har ju nästan inte gjort någonting idag. Jag har varit och tränat på morgonen. Gick upp ganska tidigt, men då låg jag kvar i sängen och drack kaffe och jobbade därifrån. Liksom. Mm. Så kom jag hem och bara så här, jag måste lägga mig ner.
Fast är det inte, alltså innan så har jag inte varit ett fan av att liksom sova mitt på dagen.
Mm.
Men alltså, det är så härligt.
Ja, men det är jättehärligt.
Mm, jag tycker
verkligen.
Det.
Verkligen, ja, superskönt. Mm. Så att jag är lite hängig, jag vet inte. Men annars är det bra.
Vad skönt.
Mm, hur är det med dig?
Nej, men jag har ju en PMS.
Ja, tack, det märkte vi.
Nej, men alltså, vid vår studio så har de så håller på att bygga om typ. Så att jag kan inte gå in där man brukar gå in. Så jag stod ju och liksom typ började lipa över det. Och sen så blåser det jättemycket och jag blev skitförbannad på att det blåste. Och det var hår överallt och jag tänkte att jag sätter mig här och börjar gråta nu.
Mm.
Så mår jag. Men jag tänker så här, vi har ju ett skitspännande avsnitt på gång idag.
Ja.
Så jag tänker nog om oss kanske och att det är dags att ta in veckans gäst.
Det gör vi.
Det kör vi på. Välkommen Alexander.
Hej Alexander.
Tjena.
Hej. Välkommen.
Tack.
Så roligt att du är här.
Kul att vara här.
Ja, skulle du vilja berätta lite kort om vem du är för våra lyssnare?
Mm, Alexander heter jag, är 27 år, är uppvuxen i Värmland, de värmländska skogarna, Arvika.
Åh, härligt!
Ja, flyttade till Göteborg när jag var 7, så att värmländskan är inte, den är lätt kvar, eller den är inte kvar.
Du låter göteborgsk.
Tack.
Men har du någon relation till ångest och hur ser den ut?
Jättestark relation till ångest skulle jag säga. Det började väl när jag var ganska liten då jag var mobbad för övervikt. Man hade folk som var väldigt elaka mot en helt enkelt. Jag flyttade från Värmland till Göteborg och hade den här värmländska dialekten, så då började väl mobbningen redan där skulle jag väl säga lite grann kanske. Som man eller som kille då, så ska man inte prata om sina problem. Så att jag pratade ju aldrig om hur jag kände med övervikten eller någonting. Så att ångesten ledde ju, eller den växte ju bara väldigt mycket under den perioden.
Okej, men skulle du vilja utveckla lite hur det här fortgick och hur du började må? Om du tar det från början.
Eller för att göra livshistorien kort. Egentligen så växte man väl upp i en väldigt bra familj. Hade väl bra vänner och så vidare. Men min syster som jag stod väldigt nära hade svåra problem med ångest. Hon mådde väldigt dåligt under en period. Så att det ledde väl till att jag tog hand om henne under större delen av uppväxten utan att fokusera på mig själv egentligen. jag var ju lillebrorsan som egentligen tog hand om stora systern. Jag tänkte väl att det skulle vara tvärtom, men så var det inte, så att vi fick åka upp till psykakuten. Eller jag fick åka upp till psykakuten, men egentligen en gång i veckan kanske. För att det inte fanns tid eller för att ingen annan orkade och så vidare. Så att, det var en väldigt jobbig tid som inte man fick tid att självreflektera. Framförallt när man blev mobbad i skolan. Det var ingen som visste om det.
Tillbaka till din syster där, vilket stort ansvar. Och det är ju lite som du säger, att man hinner ju inte bearbeta när man är mitt i det. Utan är det någon man tycker om eller älskar, så gör man ju allt verkligen. Det spelar ju ingen roll.
Mm. Fast vad jobbigt också att ta hand om någon samtidigt som man själv går igenom en hel del.
Väldigt jobbigt. Eller då var det väl mer en självklarhet. Så att jag hann väl kanske inte reflektera över att det var jobbigt för en snup senare då. Att det kanske var det som gjorde att man inte fick tid att växa i sig själv. Eller växa upp på ett moget sätt när man var tvungen att ta hand om. Hon mår bra idag förresten. Hon, familj och...
Vad skönt det här.
Ja. Och vi har en jättebra relation fortfarande. Så att, och det är min bästa vän typ.
Ja, härligt. Ja. Men kände du någonsin av typ själv att du hamnade i skuggan av hennes mående?
Det var väl lite så min ångestproblematik började. För jag hade ju de här känslorna som var undantryckta under hela min uppväxt egentligen. Utan att jag egentligen visste om vad det var. Så att det var väl först i 2015 som jag... började fatta att jag mådde dåligt på riktigt. Man gick och la sig typ varje kväll. Eller man hoppades på att man inte skulle leva någon mer. Eller att man hoppades på att man inte vaknade upp dagen efter, rättare sagt. Och det var en standardtanke som fanns hela tiden. Och det blev ju min vardag. Jag reflekterade inte över att jag mådde dåligt då, eller att jag var deprimerad typ.
Men var det något särskilt just 2015 som gjorde att du kom just hit? Eller var det bara att du nådde... en gräns liksom?
Ja, det var en relation som inleddes väldigt dåligt, och det var väl det som satte fart på den här nedåtspiralen typ, skulle jag säga. Och därefter gick det väl bara nedför. Det var aldrig någonting som gick upp för. Satt sakta men säkert ner. Tills dess att jag provade droger första gången.
Och det är lite det vi ska... prata om idag, just drogmissbruk. Jag tänker lite som så här spontan första fråga. Hur kommer det sig att du kom över droger?
Det var via en läkare som jag träffade som såg min ångestproblematik och hur dåligt jag egentligen mådde.
Så du sökte liksom hjälp för din ångest?
Korrekt. Och skrev då ut benzo, som är en lugnande drog. Det var så jag kom i kontakt med det första gången. Privat bruk. Sen har jag haft släktingar som har missbrukat ganska rejält och som inte är i livet idag. Så att jag har ju alltid varit en motståndare till droger. En väldigt stark motståndare till droger. I och med att jag har sett hur det påverkar och vad som händer.
Hur ställde du dig då till att själv börja medicinera?
Jag var redan på en så låg botten så att jag såg liksom inte... jag såg inga konstigheter i det.
Nej.
Alls, för att det var antingen det eller fortsätta med de här självmordstankarna och inte vilja leva längre ungefär. Så att jag såg väl det kanske lite som en räddning när jag visste att det inte var räddningen. En kortvarig lösning, en quick fix.
Men du nämnde det ändå som droger, men det började då med en receptbelagd medicin. Var det när du inte fick ut det igen som du började med att ta det liksom på eget bruk, eller hur gick det till?
I början skötte jag väl ganska bra ändå. Tog det vid behov. Sen tyckte jag väl att det var skönt efter ett tag. Och insåg att alla mina problem försvinner när jag inte, när jag tar den här tabletten, så varför kan jag inte fortsätta ta den här tabletten dag efter dag efter dag. Sen var det en period där efter den här första utskrivningen så jag faktiskt lyckades hålla mig ifrån drogerna. För jag visste ju att jag visste vad som skulle hända om jag skulle fortsätta med det hela. Och i samma veva gjorde jag ett karriärbyte. För jag hade det ganska bra där jag var i karriären då. Men jag insåg väl att, eller jag trodde att jag skulle söka eller hitta lyckan i den materiella världen. Så att jag bytte karriär. Och insåg ganska snabbt att det här var ju sjukt fel. Sjukt fel val. Och det var ingenting för mig egentligen. Men jag fortsatte det där och vi pluggade på distans och träffades i Stockholm på ett hotell då. Typ 2 gånger i månaden. Och där knarkades det för fullt. Man fick lära sig att knarka där istället för att lära sig i skolan, brukar jag säga.
Mm.
Så efter typ ett par månaders påtryckningar och när jag fortsatt var i den här nedåtspiralen som jag pratade om innan, så testade jag kokain första gången.
Mm.
Och när jag väl tog första linan, det var ju sjukt nervöst innan. Jag visste inte vad jag skulle, eller vad jag hade att förvänta mig. Jag trodde att jag skulle se rosa elefanter typ.
Mm.
Så försvann alla dåliga känslor direkt. Inga självmordstankar, ingen dålig självförtroende. Man kände sig som en kung och man kunde springa ut och vara den man egentligen, eller trodde att man ville vara. Så under ett 40 minuters långt rus så kände jag att jag var den, eller jag hade inga problem helt enkelt. Och sen så fortsatte kvällen och man drog lin efter lin efter lina. Och alla har ju sagt att det räcker med den här första gången som man ska testa för att bli fast. Och det var den gången för mig.
Mm.
För efter det så levde jag helt enkelt efter helgerna. Eller jag levde för helgerna för att gå ut och festa och kunna dra kola.
Mm.
Så helgerna fortsatte. Festandet fortsatte. Sena nätter fortsatte. Efterfestandet fortsatte. Och pengarna tog väl, eller pengarna rann ut i sanden. De som man hade byggt upp under hela den här tidens gång. Under den här tiden hade jag även ett förhållande med, eller vi var sambos, och det här gick ju inte att dölja. Så som jag trodde att det gick. Så hon märkte ju att jag blev förändrad. Mina vänner märkte att jag blev förändrad. Min familj märkte att jag blev förändrad. För ju mer kokain jag tog, desto sämre mådde jag under veckodagarna och desto mer var jag tvungen att kompensera för det på helgerna. Och det kan ju egentligen vem som helst förstå att det är ingen vinnande strategi alls. Förutom jag då som var mitt uppe i det. Jag trodde att det här var där, eller det var det enda jag såg som var utvägen egentligen. Så efter kanske ett års ständigt festande och knarkande så tog egentligen alla jag känner och alla mina vänner och min dåvarande sambo, det tog slut. Alla lämnade mig på en och samma dag. Så det var egentligen skott eller nackskottet för min del som där jag verkligen föll ner djupare i den grop som jag redan var i. För då hade jag liksom ingenting. Och då stack jag ju, då var det jag som fick åka till psykakuten. Och det var min syster som fick följa med mig upp istället. Och det var då bensoberoendet började på riktigt. Så då fick jag ju utskrivet ganska stora mängder för att just förhindra mig själv att ta självmord. För det var under den här tiden som jag försökte ta självmord någon gång. Och det var ju det enda som egentligen hjälpte typ. Att bensomissbruket fortsatte. Jag knaprade de andra tabletterna ganska rejält. Under den här tiden så var jag även klar med min utbildning. Så jag skulle ju börja en ny karriär. Så jag var tvungen samtidigt gå på jobbet och hålla skenet uppe. Medan jag egentligen mådde sämre än vad jag någonsin gjort i hela livet. Med några självmordsförsök i bakfickan. Och det gick väl att hålla det skenet uppe med de här tabletterna liksom. Men det här missbruket fortsatte och det ökade ju för man byggde upp en tolerans ganska så snabbt. Jag var tvungen att knapra mer och knapra mer. Och det kom till en punkt då jag inte fick någonting fler eller någonting mer utskrivet av läkaren. Så då vände jag mig till den svarta marknaden och köpte massa där. Väldigt mycket.
Okej, men för att sätta det lite i perspektiv för någon som inte har tagit de här tabletterna, vet du på ett ungefär hur den normala dosen är, eller vad man ska säga?
Alltså, det jag vet var att om en person som inte tar det vanligtvis, eller bara kanske tar någon enstaka för ångestproblematik, då den är det ju stendäckat.
Mm.
i stort sett. Och som jag har förstått det så är det ganska höga mängder. Jag tog ju bara det jag kom åt. Mm. Egentligen. Och det värsta av allt var att det här gav ett kortvarigt rus. Där effekten man hade innan som man ville dämpa med drogerna, den kom tillbaka dubbelt så hårt. Så då var man ju tvungen att kompensera det ytterligare med nya droger. Mm. I stort sett. Så tiden gick där och jag drog ju kokain under den här tiden också. Så jag blandade ju båda två och festade också en hel del. Så det var en kväll när jag var ute till kanske 8 på morgonen eller någonting och hade gjort slut på extremt mycket pengar och extremt mycket kokain och extremt mycket benzo och kom hem och visste inte vad fan jag gjorde i stort sett. Och då försökte jag på riktigt ta livet av mig själv och band en snara runt halsen och skulle hänga mig själv i garderoben. Typ och skicka ett avskeds-sms till syrran, sen är det helt blackout. Därefter så vaknade jag upp på sjukhuset dagen efter och förstod väl kanske inte riktigt själv. Jag visste ju vad som hade hänt, men jag insåg inte allvaret i det hela, för då var jag redan så djupt på botten att det här var liksom min vardag. Allt var misär, det fanns inget ljus någonstans typ. Så det var väl ungefär någon gång efter den tidpunkten att jag insåg att jag var tvungen att sluta med benzo och de lugnande tabletterna. Och det lyckades jag med ganska bra. Så jag satte ett nedtrappningsschema för mig själv och min familj var glad. För familjen var ju de enda som stod bakom mig och hjälpte mig under den här tiden. Jag tycker så synd om dem, för att de hade ju sån enorm oro. Men alla droger, allting eller alla droger som jag tog fördunklade mitt sinne, så att jag insåg inte vilken smärta jag gav dem i form av oro och så vidare. Så att de var ju glada, och det var väl av den anledningen som jag ändå såg att det fanns anledning för mig att sluta. Så jag trappade ner och trappade ner, men ångesten fanns ju fortfarande där i grund och botten ändå. Så då började jag ta kokain istället för att dämpa upp avsaknaden av benzot. Och drog väldigt mycket kokain. Så att mitt beroende blev väl i stort sett ännu värre, eller mitt missbruk blev ännu värre. När jag väl gick av de lugnande. Tyvärr.
Du nämner där att ditt missbruk får en annan skepnad och att du blir nästan ännu längre ner i det, eller djupt i det.
Mm.
Där hade du ju varit en del kontakt med läkare och psykakuten och sådär. Var det någonting som de uppmärksammade, eller fick du någon stöttning därifrån?
Jag försökte gå till beroendemottagningen under den här tiden. Och när man väl är så djupt i skiten, så tror jag att man är mottaglig för den hjälpen som någon kan ge överhuvudtaget. För jag vet att det fanns väldigt bra människor inom vården som faktiskt brydde sig på riktigt och som visade engagemang och välvilja och så vidare, men jag såg inte det då. Så att de uppmärksammade det, men jag var inte redo för att ta emot hjälpen.
Man måste väl ändå typ förstå själv vart man är och att man vill därifrån förrän man känner att man kan ta emot någon hjälp.
Ja, så är det.
Mm.
Oftast är det ju ett helt annat liv också när man är inne i det livet och de drogerna, och att man har en egen bubbla som du beskriver.
Mm.
Att du ändå liksom gick till jobbet men ändå hade en annan fasad ute och sådär.
Mm. Jo, exakt. Och det var ju just det här upprätthållandet av fasaden som egentligen tog knäcken på mig. För jag tänker att alla som är i ett missbruk, de vill inte visa att man är i missbruk, för det är ju en sån sjukt stor tabu kring det. Och då måste man ju hålla den här fasaden, och för att hålla den här fasaden så behöver man hela tiden fylla på med mer droger. Vilket leder till ett större missbruk. Så att det är egentligen en ond cirkel där samhället inte kan stötta en på det sättet som... Om det kanske är bättre svar på din fråga.
Mm.
Sen tycker jag inte att man ska ge droger för att man ska bli frisk, men om man får bort tabun och avkriminaliserar hela missbruksdelen, så tror jag nog att många fler hade kunnat bli hjälpta och friska. missbruket tog ju bytte skepnad som sagt, och jag började med kokainet. Och det var vid den tidpunkten det som kunde göra att jag kunde hålla min skepnad uppe. Utan att någon kanske märkte. Eller folk märkte väl, men jag trodde att inte det märktes. Så jag drog väldigt mycket och kom i kontakt med väldigt dåliga människor. Som man inte ska vara i kontakt med egentligen. Vilket ledde till att man i stort sett hade fri tillgång till det. Och det jag inte nämnde i början av podden var att innan mitt drogmissbruk så hade det gått, eller då hade jag ändå lyckats ganska bra ekonomiskt. Jag hade ganska mycket pengar på, eller jag var miljonär innan. Och vid den här tidpunkten så kanske jag hade några hundratusen kvar. Och det var ju de pengarna som gick till de här människorna så att jag kunde få mitt kokain liksom. I stort sett. Så när det var som värst så gick jag väl och la mig kanske 5 på morgonen. Eller jag var väl vaken i stort sett större delar av dygnet. Men jag hade alltid det här fatet med mig. Dit jag gick och la mig liksom. Och drog en lina tills jag somnade av utmattning. För man kan ju inte sova när man väl tar det. För man är så pigg. Så sömnbrist, dålig kost och allt vad det innebär. Plus ett sjukt stort drogmissbruk. I en väldigt lång tid. Under den här tidpunkten så var jag väl uppe cirka 5 gram kokain per dag ungefär. Och det var ju 3500 spänn som var liksom rann ut rätt i sanden varje dag. Och jag visste ju att det här någon gång var tvungen att ta eller få ett slut.
Hur mycket är en lina kokain?
Det är helt beroende på, men ofta så kanske det är 0,1. Man köper ju grampåsar. Oftast. Så en påse kan räcka en hel kväll, en vecka eller ja, en timma för mig när det var som värst. Typ. Så att det är helt beroende på. Mm. Så jag vet, när jag satt där med, man hittar ju nya vänner under den här tidpunkten som var på samma nivå på som en själv, som man kunde ryggdunka varandra och på något sätt intala sig själva att men det här vi gör det är okej för att du gör också det. Så vi köpte väl kanske, ja, vi köpte väldigt mycket och satt och drog upp allting på en och samma kväll, och sen därefter så kom ju ångesten för alla, men ångesten blev liksom borttryckt av en ny ångest, så att istället så blev det ju drogångest, att man hela tiden var tvungen att tänka på att skaffa nytt och nytt och nytt, och man var tvungen att skaffa mer pengar för pengarna var slut, och hela ens liv var ju som bortblåst, allt som man hade byggt upp, all kärlek, alla pengar har ingen betydelse egentligen, men allt man hade gjort från det att man var barn tills att man hamnade i den här perioden var som bortblåst. Så det var ju vid den här tidpunkten att jag insåg att jag var en knarkare, liksom en missbrukare som det skulle sluta väldigt dåligt för. Jag vet att jag åkte hem till min syster i Arvika och hälsade på det. Jag skulle göra en tatuering. Och under den helgen så tänkte jag att jag ska inte ta några droger alls. För att jag inte ville vara orespektfull och ta droger i deras hem. Så jag kom dit, gick och la mig på soffan och sov. Och sov hela helgen i stort sett. Och de försökte väcka mig. De satt och kollade på tv och jag låg i soffan. Jag vaknade typ någon gång emellan varven. Liksom. Jag sov bort hela helgen för det var en rejäl avtändning. Och jag träffade min svåger nu för inte så länge sedan. Han har även jobbat med missbruk. Och han sa att det var det värsta han sett i hela sitt liv. Och han tänkte att jag inte kommer att leva mycket, mycket längre till. Mycket längre till. Så och det var liksom vardag för mig vid den tidpunkten. Men för alla andra som var nära mig och som såg hur detta fortgick så väntade de bara på ett samtal i stort sett. På att någonting hade hänt. Att jag inte levde mer eller att att någonting hade hänt. Till slut så kom jag väl till insikten att jag inte kunde hålla på med kokain. Dels för att pengarna tog slut. Så jag började med amfetamin istället. Tog då ADHD-tabletter så jag knaprade rätt så rejält. Och det gav väl ungefär samma sak som man upplevde med kokainet. Ångesten försvann, man orkade orkade ha en, eller man hade energin uppe som man inte hade, för man hade ju ingen sömn, man hade ingen kost, man hade ingenting. Och det var väl enda som mina pengar räckte till. Och där fortgick, eller fortlöpte ganska lång tid. Och det enda jag levde för under den här tiden var egentligen, hur ska jag kunna lösa nästa drog utan att vara droglös? Så jag kommer ihåg en kväll när jag precis hade köpt droger som räckte i en månad. Och jag var väldigt nöjd, för det kommer jag ihåg. För då var ju liksom livet löst i en månad. Och då var just under den här dagen, konstigt nog, var jag drogfri. Och jag skulle gå och lägga mig. Och precis när jag kommer in till mitt sovrum, eller sovrum, och står vid sängkanten, så försvinner min syn. Det blir totalt becksvart och jag bara faller rätt ner i ett djupt, djupt svart hål. Om man ska försöka beskriva det, så var det ungefär som, eller tänker att ni har ert medvetande, ni vet vad som händer runt omkring er, men det finns ingenting, det finns ingen, det, allt hopp är borta. Allt totalt becksvart, och det är så här det kommer att vara i all evighet. Det var den känslan jag hade. Jag kommer inte ihåg hur länge jag var i det där svarta, svarta hålet, men det kändes som att man bara föll, föll och föll. Jag trodde att jag hade dött. Jag trodde att jag dog under den resans gång. Men till slut så klickade det till och jag var tillbaka. Och den första reaktionen jag fick när jag kom tillbaka till mitt sovrum var att sätta mig ner på mina bara knän och be och tacka för att jag hade kommit tillbaka till livet. Och det första jag gjorde efter jag hade suttit mig ner på mina bara knän var att spola ner drogerna som jag hade köpt under dagen. Och att bara kunna spola ner drogerna, jag fattade inte vad som hände, allting var skedde av ren automatik. Spola ner i toaletten och det kändes bra. Och jag insåg helt plötsligt vilken jäkla gåva det är att faktiskt få leva. Alltså det är den största gåvan som man kan få. Det är som att ha vunnit på ett lotto liksom. För det stället jag kom till, det gick inte ens beskriva från, eller hur dåligt och hur hemskt det kändes kontra det så kallade botten jag var på. När jag trodde att jag inte hade mitt liv kvar, när jag inte ville leva mer och så vidare. Så att den händelsen gjorde att jag blev drogfri efter att jag inte tagit en enda drog.
Alltså jag får ju typ så här rysningar på hela kroppen. Det där är helt sjukt.
Ja, men verkligen. Hade det inte varit så att du berättade innan du berättade det här att du var drogfri den dagen, så hade man ju undrat, var det en hallucination? Mm. Vad händer liksom? Men det är verkligen från den dagen har du inte tagit något.
Nej.
Är det så?
Alltså inte en enda någonting litet liksom.
Det har hänt, men summa summarum så var det den händelsen som vände livet, livet i rätt riktning. Och anledningen till att jag var drogfri den, eller jag vet inte av vilken anledning, men jag tror att det var därför det hände den dagen jag var drogfri. För att faktiskt jag skulle inse att, vänta lite nu, där hände och jag tog inga droger. Mm. Så att det på något sätt öppnade upp mina ögon för någonting som jag egentligen sökt efter hela livet. Vad som är meningen med livet, varför finns vi här, vad är oddsen att vi sitter där och pratar nu liksom, i det här ändlösa stora universumet. De oddsen finns inte ens rent matematiskt. Och sådana livsfrågor har jag gått och funderat på mer eller mindre hela livet. Och det var det jag fick svar på den dagen, och det var under verkligen just vid den tidpunkten som jag behövde den vägledningen för att verkligen kunna sluta. Jag började träna efteråt och jag bytte karriär. Alltså allt som jag har idag och att jag är lycklig. Jag har fått en helt annan syn på livet. Typ. Det var ju tack vare den händelsen.
Gud, jag får gåshud.
Ja, hur?
Wow. Ja, jag tror ju verkligen på sånt här. Alltså jag tycker det är så intressant verkligen.
Någonting stort måste det ju verkligen ha varit som verkligen fick dig att gå från ett väldigt gravt missbruk till att bara slopa allting.
Mm. Jag såg det som ett vägval. Jag kunde antingen fortsätta på den vägen och hamna dit jag blev visad på något sätt, eller att helt enkelt sluta med det. Det var ju så jag tolkade då. Så jag tolkade idag var faktiskt att jag fick en vägledning när jag väl behövde den. Och det ändrade mitt liv, eller förändrade mitt liv.
Men hur såg liksom kommande period ut efter den här dagen?
Drogfri. Ja, drogfri kan man säga. Och hela jag förändrades på ett sätt i syn på saker och ting, på syn på livet. Jag insåg, eller i det stora hela så insåg jag vilken gåva det är att faktiskt vara här. Oavsett hur dåligt man än mår så är det en gåva och man har alla möjligheter i världen att faktiskt kunna må bra och kunna känna lycka. Och jag insåg att det inte låg i materialism. Så min materialistiska syn försvann. Så, direkt när jag kom tillbaka liksom. Jag behövde inte den här dyra bilen, jag behövde inte den här dyra klockan. För att bli lycklig som jag trodde innan. För det var det som gjorde att man hamnade också på det här spåret. Att man ville söka lycka i någonting. Men bara känslan av att det finns någonting större än en själv gav mig någon form av trygghet. Och att man blev hjälpt helt enkelt. Alltså hur coolt är inte det? För det var inte jag själv.
Det är det. Men jag tänker lite så här, socialt, hur gick det efter det här? För att du fick en annan syn på livet och förändrade dina livsval liksom. Mm. Men det var ju fortfarande, det sociala gänget du hade var ju liksom missbrukare.
Mm.
Hörde de av sig och vad sa du då?
Jag bröt kontakten helt. Direkt, så att den enda kontakt jag hade med människor, det var ju min familj i stort sett. Sen var det ju en återställningsperiod med rent fysiskt där man hade misshandlat kroppen under så lång tid som behövde återställas och få ta sin tid. Och även psykiskt där man fick gå igenom och bearbeta de här sakerna. För skillnaden var att jag hade ingen längtan efter droger. Jag hade avsmak för droger efter den här händelsen. Och jag kände att jag behöver inga droger för att bearbeta min grundångestproblematik som egentligen startade hela karusellen.
Mm. Men för det tänker jag på, sen när man har sett filmer och sådär med folk som ska gå av droger, att de ligger liksom skakar och svettas så fungerar ju liksom inte för att man har abstinens.
Ingen sånt alls?
Ingenting.
Trött såklart, jag sov väldigt mycket. Men det var inga skakningar, inga svettningar, ingenting sånt överhuvudtaget. Det hade jag däremot när jag försökte gå av de andra gångerna. Och det var ju det som hindrade mig även de andra gångerna, för att det blev såna enormt stora avtändningar.
Det krävs att någon verkligen har hjälpt dig liksom.
Ja.
Tagit bort de här sakerna bara för att du ska få en andra chans nästan.
Ja, och jag känner verkligen alltså, vilket privilegium, varför fick jag? Och det var väl saker som jag brottades med efteråt också. Varför fick jag den här andra chansen? Varför jag? Vad är det som gör mig så speciell? Och så vidare och så vidare. Men jag landade i att det finns någonting större som tar hand om alla så länge man är öppen för det. Och det var just den dagen som jag var drogfri som jag var öppen för att ta emot den hjälpen. Hade inte någonting sånt drastiskt hänt så hade jag aldrig förmodligen ens suttit här idag vid liv.
Men hela den här händelsen, har det fått dig att liksom tro på någonting större?
Absolut. Jag var en så kallad ateist innan. Jag trodde väl på andar och sånt. Jag trodde att det funnits någonting större, men det här ledde mig till att faktiskt tro på Gud.
Det är en ganska häftig vändning från att inte tro på någonting alls till att använda faktiskt tro på Gud.
Mm. Och jag tänker att när man säger Gud så tänker ju alla en gubbe som sitter ovanför molnen med sin stav eller vad det nu kan vara. Och sitter och bestämmer saker och ting. Men alltså det här Gud tänker jag typ som kärlek, universum, kung. Alltså vad man än vill kalla det, så är det Gud, för det är någonting större som man inte kan sätta fingret på. Vad det är, det är bara en kraft med ändlös kärlek.
Mm. Det är chansen att gå tillbaka till typ 2017 typ.
Mm.
Vad hade du velat säga till dig själv då?
Oj, extremt mycket. Ta aldrig den där första linan. Kanske. Samtidigt har jag försökt att intala mig själv att jag är den jag är idag tack vare det jag varit med om.
så är det alltså allting du har varit med om har ju lett dig till exakt den du är nu. Så är det ju.
Mm. Sen så vill man ju inte, alltså när man väl har kommit ur någonting som egentligen var mot alla odds, så hade jag väl egentligen sagt till mig själv den första gången jag provade benzo, eller när jag fick utskrivet av läkaren, att ta aldrig de där tabletterna, för det var ju egentligen det som jag tog det där första klivet från att vara så emot droger man bara kunde vara till att gå över den där tröskeln. Så det hade jag väl sagt att jag hade fått välja.
Mm. Förstår.
Men samtidigt tänker jag att av den religiösa biten tänker jag att alla människor på denna jord, som jag nämnde innan, att man inte är här av en slump, utan att man har läxor att lära sig genom livet. Jag tror att det här var min läxa. Alltså som sagt, oddsen att vi sitter där, oddsen att man går på gatan och tittar på det där trädet, liksom, det finns inte ens i det stora universumet om man ska tänka matematiskt och sånt där. Så jag tänker att alla läxor som livet slänger till en får man egentligen tacka och ta emot, för det är det som gör att man växer som människa och växer som person och kan försöka hjälpa andra istället. Ett av de lärdomar man får.
Mm. Jag brukar också tänka mycket så att det finns något större som verkligen så här, men får oss på rätt väg. Är det någon relation som behöver tas bort ifrån mig till exempel för att jag ska få ett bra liv längre fram, så kommer det ske. Det kommer vara jättejobbigt där och då. Mm. Men det är ändå av en anledning. Mm. Att det är liksom, det är som små läxor som du säger som man får ta.
Exakt. Mm. Så det jag har mest ångest för idag, eller det som jag bearbetar ännu idag, nu när jag är fri från dagarna, har varit fri, det är den skammen och det dåliga samvetet mot familjen, mina nära och kära som alltid stod vid min sida och som alltid fanns där, som ville hjälpa, men jag såg inte att hjälpen fanns att få. Jag tycker så synd om mamma, hon kunde åka hem till mig mitt i natten och springa upp när hon hade nyckel åt min lägenhet, springa in gråtandes i panik för hon trodde att jag hade dött. Och att liksom ha kvar det i minnet och inse vilken skada man har gett till sina föräldrar, sin mamma, sin pappa, sin syster och alla andra som stod mig nära, det är ju, det får jag leva med hela livet i stort sett. Och det är inte vad jag har gjort mot mig själv som är jobbigt, utan det är den skada man har åsamkat andra i form av oro. Så att nu tänker jag att jag ska leva resten av mitt liv så perfekt som det bara går, så att man kan ge tillbaka den här energin av att man ändå lever ett hälsosamt liv i stort sett.
Vilken vändning.
Verkligen.
Och vilken bra inställning.
Ja.
Gud, det här har varit ett så himla gripande avsnitt.
Verkligen.
Jag har gåshud rakt igenom nästan. Så himla starkt av dig att ha gått igenom allt det här och att du sitter här idag och pratar med oss. Det är verkligen eloge alltså.
Tack.
Mm. Och så modigt av dig att dela med dig av allt det här. Och ja, som verkligen. Du sa så är det ju verkligen tabubelagt.
Mm.
Och jag tycker det är så viktigt att förstå att den här bakgrunden som du berättar, så var du emot droger innan.
Mm.
Men att man kan faktiskt må så dåligt eller vara med om saker som gör att man börjar ta det ändå.
Mm.
Och det är så viktigt att se att det finns en historia bakom varje människa. Om det så är en alkoholist på bänken eller någon som tar droger på krogen eller vad som helst. Man vill ju inte förstöra för sig själv eller för någon annan egentligen.
Nej.
Mm. Och det är så viktigt att se det.
Absolut. Mm. Så varje gång man ser en människa som har det svårt, så är det väldigt lätt att fördöma den, men det ska man egentligen inte göra. Utan jag tänker att alla utkämpar sitt egna krig på något sätt, och det har lett en dit man är i. Dag.
Absolut,
så är det. Har du någon hälsning eller några ord du vill skicka med till de som lyssnar på avsnittet idag?
Såklart att börja aldrig med droger, ta aldrig det där steget över tröskeln. Som jag så, eller det var efter jag tog det där steget som livet egentligen förstördes och jag kunde ta det igen och igen och igen. Och den här tröskeln blir bara mindre efter varje gång. Men det första steget när man tar det första gången, det är då man på allvar har avdramatiserat hela grejen. Så om man står och funderar på att man kanske vill prova på någon gång, gör inte det, inte värt det. Livet levs bäst nyktert.
Mm. Väldigt bra kloka sagt. Ord.
Ja, verkligen. Jag kan tänka mig att det är svårt också i dagens samhälle, för det känns som att det är ganska normaliserat.
Absolut.
Verkligen bland ungdomar och så. Mm. Jag jobbar ju väldigt mycket med ungdomar och kan se det själv. Och det är så viktigt att få fram det här att det är allvarliga saker det handlar om. Det är inte en cool sak som man bara tar. Och ja, antingen är det första gången eller så kanske det är sjätte gången så är man fast. För det är ju ofta så att man måste trappa upp det för att få den där effekten.
Mm. Och framförallt om man har vänner eller bekanta som trycker på en. Det är sjukt mycket coolare att vara den som säger ifrån.
Gud ja. Mm.
Det är inget coolt och det finns inget glamoröst alls med någon drog för att man tror att det ska förbättra livet överhuvudtaget. Så att mina önskningar är att det blir en drogfri värld framöver.
Mm, det hoppas vi på.
Ja, det gör vi.
Tack så jättemycket Alexander för att du var här.
Tack själva. Tack.